Jo, jag fick en gång 10 i något, och det var att man skulle skriva någon sån här, heter det, uppsats eller något, ja. Och man fick själv välja, så jag skröt om mig själv någon 5 A4, liksom att när jag vaknade, det var så här lite halvkämt, ja. När jag vaknade på morgonen, tittade på min 8-pack och jag är så sexy, och så här skrev jag, så jag fick 10 av den och de satt den på sina skolväggen, jag kände så mycket, så det är det enda jag någonsin fått 10 av.
Så det var egentligen så en förnedrande,
ja.
En förnedrande 10.
Ja, så enda jag liksom varit bra på att skryta om mig själv.
Välkomna till Sonja och Jannes podd. Idag har vi en gäst som telefonen är på bordet. Den har både vibration och ljud på. Kim Herold, välkommen.
Tack så mycket.
Det kan ringa när som helst och då måste du vara.
Ja, vi ska få tvillingsflickor och det är liksom dags.
Mm.
Ja.
Det var spännande. Hur känns det?
Nu har det blivit lite gärna nog, måste jag säga.
Ja.
Men just inte förstår man det riktigt, kanske som en man. Det här var rätt tungt för mig.
Men lite ont i ryggen.
Ja. Att det här, ja, nu, men jag är nog liksom, hur säger man på svenska, lycklig.
Ja. Ja.
Ingenting är sådär säkert nu för tiden, så det är bra gjort.
Hej,
men spännande, som sagt, jag kan ringa när som helst och då, ja. Avbryter vi inspelningen och så tackar vi för att du kom.
Ja, tack.
Och så får du springa till BB. I den här podden så pratar vi om livet och allt annat, men vi utgår från barns frågor. Du kommer ju att få en massa frågor. Du får tvillingar, så det kommer att vara dubbel av frågor.
Det här är en bra övning. Mm. Vi preppar dig nu för det här kommande.
Ja, jag har mycket gubbarn, så jag är bra på det här.
Okej.
Okay. Hur många gubbarn har du?
7.
Oh.
Har du fått någon som du kommer på några konstiga frågor av småbarn? Så har de pekat på någonting och frågat vad är det?
Är det där inte en ledande fråga?
Jo, det där är lite paha, det jag måste börja tänka nu. Direkt, det är alltid med dig sådär, Janne. Du sätter mig liksom i hörn.
Ja.
Jag säger det sen när jag kommer på. Jag månne inte komma på här nu.
Perfekt. Här kommer första frågan.
När blir du nervös?
När jag blir nervös? För varje cake har jag någonsin haft det nog nervös. Liksom, det är alltid, det hör till. Och sen, mest nervös jag har varit här på senaste, när jag var i EM-skabborna i jiu-jutsu, så brasiliensk kampsport, så gick jag, det var då i Spanien, och så går du in i såna waiting area, vad heter det, väntningsrum, där det bara såna, alla såna tatueringar på face och såna broccoli öron. Så då var jag nog lite sådär, jag var 8 kilo undervikt vad jag skulle vara, så var jag så, vad fan gör jag här? Då var jag nervös. Men sen när matchen började så var det roligt.
Ja. Hur tar det sig uttryck? Den här nervositeten hos dig. Blir du liksom rastlös?
Jag kissar massor.
Har du den? Alltså, det är mycket
vässa. Men jag tror därför vill alla ha ut mig, för jag gjorde ingen att kissa på nätterna. Det var liksom hela tiden bara stå och kissa, ser du ingenting där. Det är helt mörkt. Ja. Kommer massa djur. Kissa inte nära vår lavo, nej, nej, där. Ja. Att det var kanske. På det sättet, jag kissar massor.
Okej. Okay.
Mm. Ja.
Alltså för jag har samma, om jag är nervös, det tar sig ut, alltså magen.
Mm.
Ja, det är vässa besök hela tiden. Ja. Att det måste jag skriva om jag har någon cake någonstans. Så det måste finnas en vässa. Alltså om jag ska uppträda någonstans. Nej, vässa och spegel. Ja.
Ja,
alltså blir du nervös?
Ja, men jag blir alltid nervös när det är någonting som är live. Inte ens live-inspelning sådär med kameror, utan live framför riktiga levande människor. Då är jag alltid helt sinnessjukt nervös. Och det håller i sig kanske i ungefär 10-15 minuter, sen brukar det jämna ut sig. Men alltså, den nervositeten kommer jag inte loss ifrån, för att inga andra situationer riktigt förorsakar nervositet mer. Så det är jättepositivt att ibland känna de här känslorna. Just för att magen funkar jättebra, för en gångs skull.
Man vet att man gör något, man blir nervös för, vet du?
Ja, man vet att man lever.
Nej, men det betyder något då också.
Men jag har annorlunda, det hade alltid, om livekejka så bättre, men sådär man gick på någon morgon-tv, ja. Och så där är bara den kameran, och du vet att människorna tittar, och sen ska du börja spela gitarr. Det var så hemskt. Vet du, när fingrarna skakar.
Ja.
Ja,
men har ni just sådär att det syns att ni är nervösa, när du talar just om de skakande fingrarna, för att jag har helt samma, det liksom darrar, alltså jag måste hålla på något sätt händerna nära kroppen så att det stöder att de inte.
Men jag tror att det är mer sådär att man själv tänker att det syns. Mm. Jag tror ju alltid att sen när jag kommer hem att fan, alla säger det. Men sen inte se, vet du, kanske någon annan det.
Ja, om man har papper i handen, det är paha. Alltså en stor vit A4 som man läser ifrån. När det börjar skaka. Det, så det är ganska stort vitt.
Därför ska man luta den mot kroppen.
Ja. Men jag har gjort ganska mycket stand-up. Och då är jag alltid nervös för det. Alltså för det man går upp, alltid. Men då är det också där att man liksom, man bara man rör på sig så syns inte riktigt att man är hätta. Men i rösten, så här, om det här någon gång riktigt i början kommer ihåg att då hörde man det i rösten.
Det är nog en alltså hård grej i det där stand-up. Det här, att jag har någon gång varit på stand-up och ingen har skrattat till någon. Jag har bara varit,
tack, jag har exakt samma upplevelse. Det är ju helt vidrigt. Förstår du varför någon skulle vilja göra det frivilligt?
Ja.
Det är nog, men det är alltså om man vill bli nervös så. Jag har hoppat fallskärm och allt möjligt annat. Ingenting har varit lika bra som stand-up.
Nej, jag tycker inte det. Fallskärm var ju ganska huvud.
Ja. Alltså i serien, nu är det ju absurt att vara någonstans i 4 kilometers höjd och det är lite kallt när någon öppnar en dörr i ett flygplan och man hänger utanför. Nu är det ju
bara tandem också?
Ja. Ja.
Jag hoppade i Las Vegas med någon soldat och sen bara, när han var så "Are you ready?" och så skuffade han bara ut mig med honom. Jag skulle filma en musikvideo och göra hol i synkarna. Jag bara skrek hela vägen. Och så förklarade han hur hans exfru hade tagit alla hans pengar. Så sen när jag kom ner så var Jakob, alltså direktören, han var bara, nu går det på nytt, att det här blir ju något. Jag var så här, inte en chans. Ja, men det var också intressant.
Men blev det fina inklippsbilder av det där?
Ja, no, det blev.
Har du några långa toner i den låten så att du kan få den?
Det är ganska långa, ja. Sant.
Hur var du när du var liten?
Hur var du när du var liten? Jag är ju tvilling. Så,
är du tvilling?
Ja, jag har en tvillingssyster.
Wow.
Så du ska snart få, så jag kan briefa dig hur det är, om jag ska komma ihåg så mycket. Jag har hört att jag var ett jätteenkelt, snällt barn, har mina föräldrar sagt.
Enkelt betyder många saker.
Sant. Det som är fint när man har haft en tvillingssyster, om jag tar det därifrån, så är det att hon har alltid hållit lite koll på mig. Och man har alltid haft någon kaveri. Så man har aldrig varit ensam. Därför har jag fortfarande svårt med att vara ensam. Jag har ju haft sällskap sen första celldelningen. Sen så var det i skolan, så kommer jag ihåg att det var så att jag tyckte alltid det var viktigt att man får ut i busskön och var först. För att då fick man bästa platserna i bussen, alltså längst bak, där tuffa pojkarna satt. Och syrran gick alltid via min pulpet och var sådär, han har glömt mattaboken igen och biologiboken, stod med dem hem. Nice. Och så höll hon liksom koll på mig, sådär. Mm. Så att hon var min stödperson och tvillingssyster.
Så hon har varit en bra syster?
Ja, hon har varit en bra syster. Har jag varit en bra bror? Ja, jag vet inte. Men hon har varit en bra syster. Men också, det har ju gjort att jag har ju fått leva ganska sådär fritt. Och det, när alla kommer till arbetsplatser och står en sån skylt, din mamma jobbar inte här, ni vet. Att ingen plockar upp efter dig. Jag är ju, det är konstigt för mig, för jag har ju levt hela mitt liv.
Det är min syster.
Ja, så att någon har plockat upp efter mig och lite sådär hjälpt.
Ja, men kan det förorsaka problem vid något skede?
Mm.
Och när kom det här problemet in?
Nej, jag flyttade första gången till en egen lägenhet. Alltså ingenting försvinner, ingenting rör sig under tiden du är borta hemifrån.
Mm. Konstigt, ja. Jättekonstigt.
Hur var du sån liten?
Jag kan börja först med att jag har ju en syster också, stora syster, men det här var nog, hon stödde nog in mig. Hon hackade mig med ritpiska och en gång tejpade mig fast i en mönkjärn och körde omkring på landet.
För riktigt?
Ja, alltså min pappas bror kom en gång in till oss och var jag fastbunden naken i en stol med socka i munnen. Så jag har nog haft, tack bara Kia, annars jag älskar nog min syster, men jag har nog haft en helt annan uppväxtning. Det kanske förklarar mycket hur jag har blivit. Men ja, jag var ganska liten. Och ADHD,
yeah.
Jättesådär, ganska vild. Men jag hade sen mycket träningar, jag tränade hela tiden olika sporter, så det lugnade ner mig. Men, och sen var jag var lite, ganska mobbad nog en tid, tror jag också. Jag kommer ihåg när jag cyklade i skolan så fanns det alltid någon sån större kille som kastade mig in och dike. Och jag kommer ihåg att man vågade aldrig säga det. Men sen mitt blev jag sen längre, och jag tror det var Teddy Boetius som tog mig med i tuffa gänget sen, så ändrade det sig.
Okej. Okay. Ah, vilken enda spännande resa. Man tänker så där, vet du, för du är modell, snygg och sinnessjuk, bra på brassijutsu idag och så där, och framgångsrik och så här, och ändå tuff, tänker jag. Jo, så det är gärna att det inte alltid har varit så, att din syrra har liksom en piska dig och du har blivit retad i skolan.
Jag kan säga det här, först om vi får på handisturnering till Sverige, så vaknar jag på morgonen i Sverige från båten och jag har herpes, båda läpparna helt fulla. Då fick jag min första herpes. Så jag vet att jag kunde inte öppna munnen. Så det var hela turneringen, att hej, herpeshuli, söta, herpeshuli. Så det var liksom min uppväxling. Det var, jag kommer ihåg det. Det var liksom inte helt det lättaste.
Nej.
Du har nog manglats.
Jo, jag har manglats. Och jag har inte så små läppar som man såg dem. Målvakten såg det på andra laget redan, min jäkla herpes. Alltså fan. Det var andra matchstannar skrek åt mig. Jag tittade på den där.
Du borde ha pussat bollen bara och kastat. Han ska hoppa åt sidan.
Och du har blivit liksom en helt normal person. Nu, om man kan normal, använda normal mera
så
i dagens läge.
Man kan komma efter sån där uppväxling. Men bra föräldrar, bra syster och det här. Men man går ju igenom mycket saker. Sån. Ja. Man tänker ibland bakåt när man har varit liten. Att inte, det är ju helt lätt inte. Liksom, det kan ju gå mycket saker för.
Har du vid det här skedet av livet märkt att vissa saker som du har upplevt kanske i barndomen eller just när du har varit ung ännu präglar dig i dagens läge?
No, nu har jag lite samma som Janne sen, att jag hade ju en mamma som liksom skalade min kiwi ännu när jag var 25, så det var liksom, så nu har man ju haft liksom sådär, att jag kommer ihåg min första flickvän undrar lite när mamma kom efter mina lakan, jag tar dem hem och tvättar dem, så nu hade jag kanske lite, jag var så lite italiensk, vet du.
Ja. Men du sen tvingad till kockskolan? För att lära dig att skala kiwin.
Nej, dit får jag nog helt. Det var liksom mer sådär att man hade dreadlocks och visste inte vad man skulle göra i livet, så får man till kockskolan.
Ja.
Men alltid har man blivit, hur säger man, älskad så på det sättet att man har alltid haft stöd. Så jag har också levt vilt liv utomlands, så om jag inte haft föräldrar skulle jag nog ha kanske gått tokigt. Att på det sättet är man ju lyckligt lottad.
När var du mest besviken på dig själv?
När var jag mest besviken på mig själv?
När han pussade mig när vi var små.
Ja. Har ni pussats?
Ja.
Va? Va? På riktigt?
Jag har pussat Jonna. Jag kommer inte
ihåg. Det var inte ens kanske ens hångeligt. Det var bara
såhär pussat. Nej, jag försökte. Direkt kom tunga. Så. Ja, nej.
Okej.
Ja, 14.
14 kanske.
Ja.
Vart landet tror jag.
Var det på ert landet?
Jag tror det.
Någonstans.
Var Sonja den enda du pussades med den kvällen, Kim?
Jag tror inte.
Ja, okej, vad bra.
Jag tror inte förresten. Men vi har alltid känt om det. Vet du vad du också har sagt åt mig? Som blev att hänga med mig jättelänge. Du sa alltid att jag har jättesmå öron. Kommer du alltså där små öron?
Men det är ju en komplement.
Ja, alltså inte har jag alls någonsin skämt för dem. Men det var första gången jag insåg att jag har ju faktiskt ganska små öron.
Aha, nu har du hörlurar på, det är helt omöjligt att se.
Ja, precis. Men de har lite vuxit med åldern. Men det blev ju inga århundradets kärlekssaga, men vänner har vi förblivit.
Ja. Men du höll på att säga någonting om att du har, jag är alltid konstant lite besviken på dig själv.
Jag är alltid konstant lite besviken på mig själv så där i vardagen, just när jag glömmer mina nycklar eller glömmer min telefon eller kommer för sent, har startat iväg för sent. Så då är jag liksom konstant besviken, och därför har jag nu försökt jättemycket jobba på det här att jag inte behöver vara konstant besviken på mig själv och inte ha så här höga kortisolnivåer i kroppen för att jag stressar.
Ja.
Nej, men för jag funderar så när man har varit som mest besviken på sig själv. Man har ju vissa sådana där stunder som man fortfarande minns att man skulle vilja liksom att varför gjorde jag sådär? Och jag har ett sånt där minne från skolvolleyboll när jag var liten. Bollen kommer över, jag tar i den. Jag kommer ihåg att mina föräldrar, åtminstone farsan, var kolla ännu, och jag var ganska bra på volleyboll och vi höll på att vinna. Liksom, det var typ en final eller något. Jag var sådär, okej, nu ska vi vinna. Så jag fick bollen och så kommer jag ihåg att jag var lite sådär en kaxig, att jag vill psyka de andra. Jag var sådär, tog bollen, la den under armen, så tänkte jag ska nu torka händerna lite på skjortan och så att de vet att nu kommer jag att slå hårt, att liksom jag satsar. Så när jag torkar händerna så faller bollen från under armen. Och det är alltså en pytteliten sak, men to this day så har jag fortfarande liksom, om jag skulle få spela om det där, så skulle jag spela om den där bollen. Och det harmar så otroligt mycket. Att jag liksom ballar bort något med att jag skulle försöka pella lite.
Och hur gammal var du?
Vet du, 11.
Ja.
Ish.
Det är sån, till denna dagen kanske större. Det var i tiden när jag bodde i Italien, så gjorde vi versus en kampanj i Lake Como i Versaces hus. Och åkte vi med en brittisk kille, ganska bra jobb. Åkte vi dit och fotade, och det var 3 dagars jobb. Fotade första dagen. Så kom vi hem och nästa dag kom de 5 då och plockade upp oss från Milano. Så var vi sådär, vi går på en drink. No, det blev inte en drink. På morgon hackade någon på min dörr och så vaknade jag inte sådär helt nykter. Och så var det den här brittiska, jag kommer inte ihåg vad han hette, killen. Han låg där i sitt spya. No, så väckte vi honom, samma kläder, tog vi honom liksom sådär, ja, in i bilen, får vi dit till Versaces hus, så blev vi fired båda. Fick sparken. Så den dagen är liksom sådär, man är inte helt smart när man är unga. Det är sådär som... Det ändrar mycket saker liksom, för man kan inte göra sådär egentligen. Så det kommer jag nog ihåg för evigt.
Ja, det är ganska bra. Sen får jag också rykta sådär.
Just det.
Ja.
Tror du att den kommer att inverka på också kommande jobb efter det?
Det inverkar på många saker.
Ja.
Ja. Min bucka var jättelycklig.
Ja.
Ej nej.
Ja.
Skylla på den där britten. Ja. Men på tänk, den britten.
Jag försökte.
Ja.
Men tänk också när man kommer härifrån till den stora världen och alla möjligheter som finns i ens omgivning, just så där vet du, vad det än är fråga, möjligheten att festa den här friheten, gratis drinkar, vet du, uppmärksamhet, allt sånt där. Nu blir man ju lite säkert av det.
Jo, det där är just det, kommer du från en bra familj, kommer du ha mycket möjligheter, så kanske du inte just uppskattar när du gör något fint eller har en chans att få något fint, så kanske just... Det där kanske är en stor orsak varför du går sen och mockar sånt där.
Ja.
Att vet du, om du inte har något och sådär, så då skulle du aldrig göra det.
Mm.
Vet du, det där, nej, det skulle betyda så mycket.
Jo, ja, att du vet att liksom, och det där liksom, det var dåligt av herr Herod.
Ja, någon ganska stor besvikelse kan jag förstå.
Ja. Det, det finns många sådana.
Oh, ja, vi väntar tyvärr på din biografi.
Ja, nej.
Skulle den tåla dagsljus?
Nej.
Nej.
Därför måste du skriva den när du är 70, så att ingen har någon skillnad.
Bra sales pitch.
Ja.
Om du fortsätter leva som du har levt i din ungdom, så kommer du ut att se 70, Kim.
Nej, men det gör jag inte.
Nej, det är sant. Hej, följande fråga.
Vad är det mest olagliga du någonsin gjort?
Jag var in på krog allt som ung. Allt som för ung. Och jag kom ganska sent in i puberteten och jag såg ut som en finnig liten baby nu när jag var 25. Så jag hade ju lite problem för att ingen trodde att jag var...
Du ser ju ännu lite ut
som finnig baby. Vi var hemma hos en kompis och så hade jag varit med i en sån här amatörteater i Ekenäs där man skulle sminka mig och se lite äldre ut. Att man la med liksom en brun kajal in i vissa liksom... pojkor, så att man ska bli lite mer rynkig helt enkelt. Så kommer alltså så att man ska bli äldre. Så de sminkar folk
blir äldre. Det är mest olagliga.
Nej, men så jag kommer ihåg att vi sminkade. Jag kommer ihåg att jag gjorde det för att se lite sådär en rynkigare äldre ut. Och sen så får vi in tidigt till den där krogen, jag var 16 då. Och så kom jag in och sen så får vi till dansgolvet och så stod man där tills klockan 4. För av någon orsak tänkte vi att det kommer ju någon portsare till dansgolvet och tar en. Att de tar ju en vid baren när man beställer drinken eller något sånt.
Mm.
Det skulle jag säga kanske att va. För jag har gjort något. Jag
inte det där tror nog ingen på, inte Sonja. Alltså det där är ditt mest olagliga. Hallå Janne.
Nej, men för jag har aldrig ens haft kvarsittning. Vet du? Alltså jag har inte palla äppel. Jag har aldrig, alltså såna här klassiska grejer. Jag har ju levt sådär som en mesig liten unge. Det är nu med bil alltså i så fall. Alltså nu är jag konstant nära på att mista körkortet för att jag har fortkörnings, den där kvoten nästan full hela tiden. Nu är det nu också. Jag fick just i en brev av polis.
No, när vi var små med kära Janne Grönqvist så hittade vi på att när min mamma hade sån här till i, vad hette den butiken i Edvik, så skällde vi alltid öl. Vi kikade vart kameran alltid tittade och sen sålde vi det till andra kompisar för vikt, och så spelade vi bort det på det här, vad heter det?
Spelautomaterna.
Ni stal öl.
Ja, vi gjorde det här ganska länge liksom. Och sen det bästa var att vi sparade inte de pengar, vi spelade alltid bort dem. Men det här, jag köpte alltid någon patkis på mammas till en patkis, och så hade vi sex öl i fickan. Och sen en dag så mockade vi någon med kameran och vi blev fast. Och så kom det ju, vet du, han ringde himmande butiksägaren, och det var nog bästa samtalet i farsan. Men det var bra gjort, för att han sa att ni har ett val, att han ringer polisen och så kommer ni att jobba allt efter skolan till vår butik.
Okay.
I 3 månader eller något.
Wow, han var ju ganska smart.
Så vi får dit och jobba. Och det är faktiskt sista gången jag någonsin tjälar något. Eller till och med roskan med det. Liksom lyfta varje roskan. Att det var, tack till honom ännu. Att där fick jag en liksom rätt läxa.
Mm. Hur gammal var du alltså ungefär?
Vi var nog säkert nog 14.
Ja, när jag har en liknande historia. Jag var också kanske ungefär 14. För jag var just under den här gränsen till att få böter eller anmärkningar. Men alltså jag blev också fast för att tjäla som 14-åring. Och jag hade en kompis på klassen som hade börjat tjäla. Och hon berättade åt mig och tyckte det var jättespännande. Och sen var jag jättemånga gånger med henne så att jag inte tog någonting, men hon stal. Och så tänkte jag att nu tänker jag testa. Jag vill också prova på det här. Så vi var i Tarjoustalo, som inte existerar mer heller. Av alla saker som jag tänkte att nu liksom tar jag med mig. Så en tom C-kassett. En tom C-kassett. Och så blev jag fast.
Men det var ganska bra. Du började för liksom smått. Bättre är det där liksom att man ska ha något större.
No, ja, och jag tror att det här var liksom den bästa läxan någonsin, för jag gick helt emot mig själv och min moral och allt jag hade blivit lärd, men det var en tid av, vet du, lite dåligt självförtroende och, vet du, visa sig tufft i någon annan och på något sätt vara liksom lika modig. Alltså där, men nu klarar jag det här. Och jag är jätteglad att det gick så att jag blev fast på första gången, för att annars så...
Det skulle kunna bli ett yrke.
Det skulle kunna bli ett yrke. Men alltså nog den där besvikelsen där hemma, så det var så stor och den var så ångestladdad, den upplevelsen, att jag ville aldrig uppleva den på nytt.
Ni har nog varit snälla, jag har så många sådana historier.
Men jag satt ju alltså, ja.
Nej, jag funderar, för jag är alltså, jag har ju fortfarande till denna dag, så är det ju sådär att när vi, hemma till exempel, så med min tjej, så hon brukar säga sådär att, men det har ju ingen skillnad. Alltså ingen ser ju det här, eller att man måste följa alla regler. Men jag är alltså helt sant i Suomi. Jag tycker liksom att det där att jag skulle ha fått en kvarsittning skulle vara fruktansvärt. Hemskt. Liksom.
Jag vet, min värld gick också sen där när jag en gång fick kvarsittning i lågstadiet för att jag hade kastat en snöboll. Det var helt
jag hade aldrig kvarsittning.
Och nu ser vi ett blinkande öga. Ja. Hur många kvarsittningar?
Jag hade nog ganska mycket.
Ja.
Jag har i biologitimmen så hamnade jag sittat andra hållen än alla andra elever. Jag hamnade och tittat mot bakväggen. I leave it at that.
Var du längst bak och så mot bak? Jag tänkte just att dansen är bara paha mot
den alla. Den läraren blev nog utsänkt vid någon skede, men det var hårdare. Men jag var, som jag sa, jag var helt så här övervild när jag var ung, så kanske om det skulle ha hänt nu så kanske inte vet jag skulle ha haft någon medicinering eller något, så skulle jag, för jag hade jättesvårt att koncentrera mig.
Men kanske du skulle ha fått någon diagnos och det skulle ha tagit sig beaktande eller något sånt. Helt annorlunda tider var det ju då än nu.
Jo, jag fick en gång 10 i något, och det var man skulle skriva någon sån här, heter det, uppsats eller något, man fick själv välja, så jag skröt om mig själv någon 5 A4, liksom att när jag vaknade, det var så här lite halvkämt, när jag vaknade på morgonen, tittade på min 8-pack och jag är så sexy, så här skrev jag, så jag fick 10 av den och de satte den på sån här skolväggen, jag kände så mycket, så det är det enda jag någonsin fått 10 av.
Så det var egentligen så en förnedrande, en förnedrande 10.
Ja, så enda jag liksom varit bra på att skryta om mig själv.
Men är det därför, Kim, kanske du ger jättemycket komplimanger åt andra? Det har jag märkt av det, att du är sån där som säger jättemycket snälla saker åt andra. Du lyfter aldrig upp dig själv. Är det för att du hade den här ena upplevelsen och sen blev det så
dramatiskt? Nej, det kommer nog från min pappa. Han har alltid varit sån. att han, jag tycker att, livet är kort. Om man tycker att någon gör något fint, eller man ska säga. Det är det som är problemet, vet du.
Nej, jättefint. Du är jätte...
För det är många som tänker att man vill säga, men ingen säger det.
Och många som tänker att, är det vet nog. Alltså sådär, vet du, som till exempel med Sonja, att om hon gör något bra, så tänker jag ganska ofta, tänker jag, hon vet nog.
Men Sonja vet.
Och sen säger jag det åt henne, och sen så märker man att nej, inte säger folk alls direkt med komplimanger.
Men hemma det är svårt, nu för tiden är det så att man säger att hej, du är vacker, vad vill du?
Exakt.
Vad vill du ha?
Vad har du gjort?
Vad har du gjort? Vad har du varit? Det är så konstigt.
Vad är din favoritmat?
Oh, min favoritmat, det här är lätt. Det är talonmiehen makaroni som kuulemma inte finns. Alltså, jag har ju sagt det alltid till alla någon tidningar, talonmiehen makaroni. Sen var det Kaapo Aihinen som sa att det finns inte någon som heter talonmiehen makaroni. Men alltså, det är spaghetti, köttfärs och lök och vitlök. Och så blandar du alltihop i samma. Och sen sätter du smetana på och ketchup. Aj. Och det kallas för talomiehmakaroni för att min mammas någon talomies gjorde det när hon var ung. Därför hade det kommit. Men jag trodde att det var något så att alla vet det.
Aha.
Men ja. Det är liksom det bästa. Det har jag ätit hela mitt liv liksom ännu också. Jag äter pasta bolognese bara helt för mycket.
Okej. Okay. Janne.
Jag är lite inne på samma makaronilåda och pasta bolognese. Det är nog sjukt gott. Men jag har en lite liknande portion som ju det har många ord och många namn, men jag har lärt mig det som nistipata.
Okay.
Och nistipata är alltså då makaroner och köttfärs, lite lök och sen bara super mycket ketchup och man blandar bara ihop det.
Knarkargrytan.
Men annars tycker jag också massor om japansk sån här tonkatsu, katsudon.
Alltså, vad är det?
No,
för dem som inte vet.
Man får det. Och tonkatsu är, katsudon är det här hönan som är friterad med panko. Såna här panko är sån här japansk...
Flakes, såna här mjölaktig grej.
Ja, och sen tonkatsu med gris.
Okej.
Okay. Det är lite som en wienerschnitzel, lite bättre. Och så kär de dem och så kommer det sån här sås på. Aj. Det är bra. Om ni aldrig provar, man får det på många ställen här i Helsingfors och i Finland, så gå och prova.
Man måste
tonkatsu, katsudon.
Toka toka todon.
Ja.
No Janne, din favorit.
Janne är nog inre filé gjort.
Nej, rökta abborrar tycker jag är gott. Mm. Självfångade. Alltså all mat som man själv har hamnat och jobbat mycket för är ju gott. Alltså om du äter en gryta, alltså ingen kan ju mocka en gryta, det är ju bara att slänga saker. Nu dissar det järnmatret. Men det är ju bara att slänga in saker och låta det puttra länge så blir det ju gott till sist, brukar jag säga. Men, och samma med rökta abborrar, så att om du har hamnat och fiska upp dem, rensa dem, salta dem, lägga dem och vänta och sen nästa dag först får liksom röka dem och äta dem. Så det är ett dygns tillredning bakom det. Så då måste det vara gott. Om man gör det flera gånger så det måste ju vara värt det. Så nu, absolut, rökt
nu när bara. Du sa så har rökt flundra är nog ganska bra också.
Brukar du äta kinda?
Ja, alltid kinden i fisken. Det är ju det bästa.
Ja.
Vad är det märkligaste, Kim, du har ätit? Jag vet att du har rest jättemycket så du har säkert satt i dig konstigheter.
Jag har ätit mycket. Skorpioner och grejer och allt sånt. I Japan så äter man egentligen allt sånt. Vet du, det finns såna, det fanns på såna hönsrestauranger, det är bara hönskinne och det där jänte. Vad är jänne på?
Senorna.
Ja. Liksom, och så tuggar du på dem, det finns konstigt. Men konstigast, vi var någonstans utanför Tokyo och äta. Och så kom det såna här varm panna dit bredvid bordet. Först tog de någon levande fisk och drog upp det och tog in inälvorna, så gav de 80% alkohol och att du liksom dippade. Det var, för det var en sån jättekonstig restaurang. Men så hämtade de sådana där konstiga maskar som levde.
Yes.
Och så kastade de dem på den där pannan och så förde de sån lite ljud. Ii! Och så dog de. Och så åt man dem. Det är ännu till this day konstigaste. Jag har inte en aning vad det var, men det var så här.
Men har du bra mage? Alltså har du sådär att du kan äta vad som helst och det händer
inget? Nej, jag har jättedålig mage.
Aha.
Alltid haft.
Det är ju
då på Selvytien när vi får i den här, vi slapp i den här hem och yhdistys,
ja.
Och då får man gå på middag. Så alla andra vet du, åt lite, vi har satt säkert 6 biffar i mig. Och sen efter det, alltså jag var 6 dagar hade jag sån ripulli att det höll på att dö. Alltså jag liksom före skabborna låg jag i någon buske och skrek och det var helt hemskt. Och det är inte sådär, du är där mitt i djungeln under någon sten, det är inte sådär helt.
Det är palmblad.
Ja, till och med djuren har fått.
Ja, det var sätt att bli kvitt.
Där kommer den där finlandssvensken. I'm out. Ja. Ja.
Vem ser du upp till?
Det tråkiga men ändå sådär ärliga svar är ju mina föräldrar. Och det är ju det är intressant. Till exempel pappa. Först när man växer upp så vill man ju ingenting annat än att, liksom, att fajan är stolt över en och att man vill bli som han och han är världens starkaste och bästa. Liksom. Och sen så kommer det någon sån där att man bryter sig löst period. Och nu börjar man komma in i den där fasen att mina föräldrar är lite på 60. Och nu börjar det vara sådär att man skulle vilja hinna umgås och lära sig allt från dem.
Ja.
Jag har också just flyttat in i ett hus i Ekenäs som är alltså mitt barndomshem. Så kommer pappa in i pannrummet och säger, kom hit och ska jag visa hur det här funkar. Och första gången du går ensam in i pannrummet utan pappa och börjar liksom fixa på husets värme och pannan. Så det är någon sån där, det var nästan så att det började liksom, man fick glansiga ögon och stod där och grät för sig själv och sådär att vitsi, nu är jag nog, jag är färdig. Liksom. Fan har lärt mig hur jag tar hand om huset. Och så här. Det är gärna liksom hur det funkar. Samma med mamma, men mamma är ganska mycket enklare. Hon, det är en annorlunda relation. Men den här på något sätt, att om vem man nu ser upp till, mamma och pappa. Men då vill man ju alltid att de ska vara sådär stolta. De säger sådär, bra jobbat, så då är man sådär, det räcker. Det bryr jag mig vad någon annan tycker.
Jag har nog haft samma, sett massa upp till pappa, men jag har ännu heller inte lärt mig hur hans hus fungerar.
Du bor inte i det, så du behöver också,
inte. Ja. Mamma, hon är så hygglig och så här översnäll. Det är alltid först andra, sen hon. Det är fint. Men sen Michael Jackson. Jag älskar honom när jag var liten. Jag gick på fester, hade peruk på och sen gick jag dansa på alla mina föräldrars kompisars fester. Jag dansade Michael Jackson. Och så kommer jag alltid ihåg den dag när han var i Finland och uppträdde då. Var det på stadionerna?
På stadion.
Och jag såg honom live. Och då fattade jag att han är liksom en riktig människa. Och sen han hade långa pauser där och det var, jag tycker inte var så bra. Så jag blev så besviken. Att då var det liksom, då fattade man att hej, han finns ju liksom. Att,
yeah.
Men honom såg jag upp till. Och sen Denzel Washington. Ja, jag har alltid, jag ska ha honom. Han är den enda kille jag ska kanske vilja ha sådana, om man nu inte säger Janne och Sonja, men liksom en bild med. Och, yeah. Alltså, honom har jag alltid älskat.
Vad är det i honom?
Det är något. Det, vet du, det är bara den som skådde. Det är helt samma film han gör, så kikar jag.
Ja.
Liksom, det har alltid varit. Och sen, han har bra gjort så utanför jobbet också. Han verkar helt smart.
Ja.
Men sen, och Ralph Fiennes tyckte jag om massa. Så kanske lite konstigt när jag var ung. Kommer du ihåg den English Patient-filmen?
Mm. Det som jag aldrig såg.
Ja, som var många Oscars. Så han liksom på något sätt, han var sådana herrasmed. Så jag träffade honom någon gång i någon restaurang och gick upp och säga till honom, vet att jag uppskattade det. Och han var jäkla hygglig. Han satt mig ner bredvid och så snackade vi en tid.
Okay.
Och då var jag bara att lite som Teemu Selänne. Varför jag uppskattar honom. Han har alltid tid till sina fans, Teemu.
Så, liksom,
jag har sett att fast det är 1000 människor. Han tar bild med alla, han är hygglig med alla. Och jag tror det är mycket att göra varför han är så populär med alla också. Att,
hur mycket feedback får du, Kim, i dagens läge? För jag menar, du är ju också en förebild. Jag menar som...
Det vet jag inte.
Men vet du, har fans.
Nu får jag, men man är ju äldre nu, så det är nog ganska sakligt mycket komma. Mycket om gamla sånger. Så, vi gjorde det där finska albumet Lähellä loppuu, så den där sången som har spelats ganska mycket. Så den har tydligen varit viktig för många, att de som har skilt sig eller något. Så det kommer dagligen, och den är ju var 6 år gammal. Och Gardosåmen ännu också kommer att... Det är många bröllop som... Det här var också säkert på 6 bröllop på spelarna. Det är helt kivat.
Yeah.
Fast det är ju egentligen en ledsen sång. Det är ju en sån här break-up sång. Så jag försöker nog alltid förklara. Kanske jag ymmärrar att det är niinku suurena esilväli.
Ja.
Vi har kommit till slut. Telefonen har inte ringt.
Nej, men vet har du, den? Nej, den har. Men vet du hur vi gör nu? Hur tackar ni normalt? Vi sjunger och tackar. Så okay. Jag börjar, du fortsätter, säger jag. Okej? Okay?
Ja, okej.
Okay. Okay?
Är det någon skillnad vad det är för melodi?
Nej.
För att hitta Janne, på den tack Kim för att du kom till podden.
Det var en ära att tala med dig.
Tack Janne, tack Sonja. Det var hyvä. Det här var en av de bästa podcasterna jag någonsin varit på. Och alla barn där hemma. Njut, var lyckliga. Tack så mycket.
Jag ska lära mig en beatboxa till nästa.
Jag går.